Hej och välkomna till Dating i P1. Jag heter Nora Elrefaj. Plötsligt så hör man överallt att de träffades på nätet eller vi har träffats på nätet. I 4 program så kommer vi gå till botten med vad det här egentligen betyder. Eftersom det här är första programmet så tänkte vi att vi skulle börja från början. Internetdating eller online-dating, det är alltså att söka efter kärlek på nätet. Man gör det genom att skapa en profil på ett forum där andra också söker efter kärleken. Man kan kalla det för en elektronisk kontaktannons, där din annons kan synas för hundratusentals människor som precis som du är där för att hitta kärlek. Det finns en rad dejtingsajter, många nischade för dig som kanske har extra hög inkomst, för dig som lever i storstan, för dig som har husdjur eller för dig som har en protes eller för dig som är jude. Allt finns. Letar du så kommer du hitta en sajt som passar precis ditt specialintresse. Allt började med en människas längtan efter just kärlek. Jag ringde upp en person som heter Gary Kramer och hans täckning var lite dålig och det är för att han bor i Kalifornien.
It's beautiful out here. Yeah, it's pretty beautiful.
Han tycker att det är beautiful out there, men grejen var att 1993 så var det inte så beautiful för Gary, för då saknade han en partner och han ville hitta inte bara en kvinna utan den bästa kvinnan i hela världen.
Yeah, I wanted to find the best woman for myself.
Det här var alltså 1993 och det är ju svårt att tänka sig att internet var nytt vid den här tiden.
I noticed more and more women were getting on the internet.
Och då tänkte Gary så här, om han kunde samla alla kvinnor på ett enda ställe så skulle hans chanser att träffa eller bli ihop med en av de här kvinnorna öka radikalt. Idén som Gary hade var enkel. Han skulle alltså skapa en plattform för singlar där man kunde skapa kontakter med andra singlar. Och det här skulle inte bara hjälpa honom personligen då, utan han skulle kunna sälja tjänsten till andra. Och vips så har vi den första dejtingsidan.
That was the core idea.
Sen dess så har tusentals människor träffats via Garys sajt och Gary själv har sagt att han har gett mer kärlek till jorden än Jesus.
Maybe a little less. I think Jesus has brought a lot of love to the world. That's probably a, you know, that's an arrogant statement on my part. I might have said that, but I was young and naive. You know, when you're young and naive, you're young and naive.
Oavsett om Gary var ung och naiv då i början på 90-talet så hade han prickat rätt. När han några år senare sålde företaget han döpt till Match.com var han ekonomiskt oberoende. Idag omsätter nätdatingsbranschens 5 största sidor i Sverige runt 200 miljoner kronor om året. Och företaget som Gary var med och grundade omsatte bara första kvartalet i år 383 miljoner kronor. Simon Måsar, välkommen till programmet. Du är ju producent.
Hej!
Hej! Du har kollat lite närmare på det här.
Ja, jag blev väldigt nyfiken på vad det var. Gary hade sått frö till där i början på 90-talet. Jag tog med mig min bandspelare och jag gick till Match.coms huvudkontor. Det ligger på Östermalm här i Stockholm.
Match.com.
Hej, Simon Måsar heter jag, kommer från Sveriges Radio. Jag slutar träffa Hanna.
Ja, absolut!
Den här Hanna som jag ska träffa, hon heter Hanna Bergholm. Och hon är marknadschef på nordiska Match.com.
Okej, okay, då kommer jag.
Det första man ser som besökare när man besöker huvudkontoret, det är en vägg full med bilder på par.
Vad är det för slags par? Hur ser de ut?
Vanliga, helt vanliga män och kvinnor som hittat kärleken i varandra.
Låter väldigt heteronormativ tycker jag.
Ja, men min upplevelse är nog mer att det är liksom som något rosa skimrande överallt. Men det är ju någonting här, hela miljön här på Match liksom genomsyras av i luften av romantik. Och det är ju precis det de jobbar med. De jobbar ju med att sprida kärlek till folket.
Det är så fantastiskt. Vi har ju som den här möjligheten att faktiskt få in såna här fantastiska kärlekshistorier. Jag brukar säga det att hade jag jobbat som restaurangchef på något ställe så då är det ingen som hade hört av sig till mig och sagt att åh, jag träffade en så snygg kille i baren. Men här så skickar man, om man träffar så skickar väldigt många jättefina berättelser där man berättar hur man träffades och skickar in fina bilder och jag gråter alltid en skvätt varje gång vi får in. Jag så blöder jag. Alla skrattar åt det. Men jag kan inte låta bli. Jag tycker det är så otroligt när man läser berättelser just från folk som har kanske varit ensamma och aldrig trodde att jag kommer inte träffa någon ny. Och sen så hör man om hur de var på dejt och så var bara exploderade allting. Och sen så var det de för alltid. Mm.
Hanna Bergholm, hon gör ofta undersökningar bland de som medlemmar på sin sajt. Men 2009, då ville hon ha konkreta, riktiga siffror. Hon ville gå till botten med att se vad det var de gjorde, om det verkligen funkade. Och då gick hon till SIFO och bad om en SIFO-undersökning.
En så kallad marknadsundersökning, kan man säga.
Ja, marknadsundersökning. Men det som är intressant är ju då resultatet. För första gången kunde hon se att det hon jobbade med hade fått riktigt, riktigt, riktigt resultat. Internet hade nämligen blivit 2009 det vanligaste sättet vi i Sverige träffar en partner på.
Det är vanligare än krogen.
Exakt. Helt
matbutiken.
Jobbet via en
bio,
kompis.
Herregud.
Att träffa någon på nätet är det vanligaste. Enligt den här undersökningen som gjordes på 1100 människor så hade 23% av dem som då nyligen inlett en relation gjort det just via nätet.
Och det tycker jag är den roliga siffran jag har fått i mitt jobb. Att just att veta att i Sverige så är det 55 personer som varje dag, det är ungefär en busslast, som lyckas hitta sin partner hos oss. Och det är ju någon siffra som vi är otroligt stolta över.
En annan sak som Hanna berättar som är väldigt intressant, det är hur vi svenskar har tagit till oss det här med nätdating. Vi har blivit världsbäst på att hitta kärlek på nätet. Vi är till och med bättre än dejtingens förlovade hemland USA. Förutom att alla i Sverige har bredband och internet, så är en annan orsak till att vi svenskar har tagit det här till oss att det är så himla långt emellan husen, att Sverige är avlångt, att det är långt emellan människor. Men sen finns det en annan anledning som är kanske den största anledningen till att vi svenskar nätdejtar.
Vad är den?
Vår innersta själ.
Jag brukar roa mig med när jag är ute på barer och sådana ställen att titta på när det kommer in en stor tjejgrupp och en stor killgrupp. Och de står bredvid varandra men ingen vågar ta kontakt. Kanske senare på kvällen när man fått i sig mer alkohol och sådana saker. Men vi är inte de som kanske direkt går fram och börjar prata. Och då passar det oss att sitta hemma i våra mysdressar på fredagkvällarna och, eller andra kvällar i veckan också. Och leta efter den som passar oss och sen gå på dejt.
Jag blir lite provocerad av det här. Alltså hon utgår ju från att alla vill ha kontakt men inte vågar. Jag tycker till exempel att det är jätteskönt att killgäng inte går fram och liksom stör en. Att folk är fan i en när man är ute helt enkelt. Och sen är det en annan sak jag tänker på också, Simon. Mina kompisar som träffas genom nätet, de tycker ofta att det är lite pinsamt att säga att de har träffats, att de inte har träffats i verkligheten, att de har blivit ihop på internet.
Ja, du pratar om det här stigmat som det heter.
Ja, yes, precis. Det var det jag menar. Stigmat.
Nätdating-stigmat. Att det skulle vara just som du säger skamligt.
Stigmat, exakt.
Nu i nätdating-världen så är det här du beskriver nu medeltid.
Den stora förändringen här i Sverige det är ju att vi har det här stigmat är övervunnet. Nu är det inget pinsamt att prata om att vara på nätet. För 10 år sedan då var det fortfarande, då pratade man inte högt egentligen om att man hade träffats och att man dejtade på nätet. Medan det nu är helt okej var som helst i Sverige att säga det. Så det är egentligen den stora förändringen. Och den stora förändringen är också nu att den stora massan är på nätet. Att vi har anammat det här på det här sättet som vi har gjort.
Ja, det låter ju som att alla har en chans att träffa kärleken på nätet, enligt Hanna.
Ja, visst låter det fantastiskt. När jag lämnade kontoret och Hanna så var det som om alla moln på himlen hade helt försvunnit. Solen lyste klart och jag var liksom uppfylld av en känsla av att det här är finfina grejer.
Ja, du Simon, men då kan vi inte göra ett program, eller hur, om allting bara slutar här. Jag tycker det låter som att du är lite kär i den här Hanna. Jag själv har lite kritik att komma med som jag tänker på sådär. Jag vill till exempel ifrågasätta att de hela tiden utgår från ett heteroperspektiv och att de helt jävla cyniskt har betalt för folks längtan efter kärlek.
Oh, okej.
Okay. Ja, och nu ska jag berätta en sak för dig Simon. Det är så här att de är inte intresserade av att deras kunder ska hitta kärlek.
Va?
Jo, en nöjd kund är ingen bra kund för dem. För om du skulle hitta kärleken, Simon, så skulle du sluta betala. Och det är ju det de inte vill. Och om man pratar med Konsumentverket så berättar de att de vanligaste klagomålen på såna här företag kommer just från kunder som har lurats in i avtal som inte de kan bryta. Så att oavsett om de har blivit lyckliga med kärleken så måste de fortsätta betala som att de fortfarande vill träffa någon. Det är bara business för företagen.
Men någonting som har hänt som de inte har med att göra utan som bara handlar om oss, det är ju om hur vi verkligen har tagit det här till oss, hur det har blivit vår grej, hur det inte är pinsamt längre att säga vi träffades på nätet.
Ja, alltså det kan ju tycka så att vi bara så där plötsligt har slutat och tycka att det är pinsamt att söka kärlek på nätet. Men frågan är om det verkligen är så. Just det här att det är pinsamt är det som har varit nätdatingföretagens största problem. Därför så har vi tagit kontakt med en journalist som heter Lisa Bjerre. Hon har nätet som sitt specialområde och hon har granskat nätet och skrivit böcker sedan slutet av 90-talet.
Och det var ju det stora alltså, tröskeln för dem, man säger. Som att, alltså, att, alltså, de såg ju att om det här stigmat kan, ju mer det minskar desto fler kunder får de ju. Så att det var ju jätteviktigt för dem i början. Jag tror man lyckas otroligt bra.
Det som man har försökt göra här är alltså klassisk reklam. Man visar upp par, lyckliga par som gifter sig och har det bra. Och sen drar man in statistik och de här roliga siffrorna som kommer in i det här också som bekräftar att det här är helt normalt och alla gör detta. På det sättet så vill man alltså visa att nätdating är det nya normala.
Den statistiken används ju ofta i andra medier. Det är ofta ganska roliga undersökningar. Så de behöver väldigt genomtänkt skickligt bearbete. Och att man pratar inte om ensamhet eller längtan och saknad och de här lite negativa orden, utan man pratar om kärlek.
Skammen har inte alls försvunnit.
Jag tycker inte att den är helt borta, därför att det är fortfarande, alltså dels är det ju fortfarande så att det är pinsamt att vara ofrivillig singel. Och så fort du registrerar dig på ett nätdating-site så säger du ändå att jag vill träffa någon. Men det är ju lite, alltså vi gillar ju inte att erkänna att vi är ensamma i Sverige. Det är ju lite pinsamt att vara ensam. Det är ju otroligt många människor som är ensamma. Men det är liksom så här låg status. Det är skämmigt att vara ensam. Det är ingenting vi pratar om. Vi pratar inte så mycket om känslor överlag i vårt samhälle. Och ensamhetskänslan är kanske en av de mest tabubelagda. Och har man träffats på nätet har ju uppenbarligen båda personerna har varit liksom ofrivilliga singlar. Sen är det också så att det är ju inte romantiskt att träffas på nätet. Och det tror jag nästan är det som är mest retfullt, om man ska säga, om man träffas på nätet. Att man har ju liksom inte den här, att även om det känns oerhört romantiskt när man träffas, så låter det ju inte så romantiskt. Jag tror romantiken saknas, och därför blir det ändå, även om man kanske inte skäms, så blir det ändå mindre statusfyllt att träffas på. Men någonstans har man ju ändå grundproblematiken att det planerade träffar är inte romantiska.
Det är inte så att någon av sidorna löser några problem med ensamhet eller skam. De har bara olika sätt att tjäna pengar på vår ensamhet. Och när chefen på Match,
Anna.
Ja, precis, hon Hanna som du har blivit väldigt förtjust i. Vad var det hon sa?
Jag gråter alltid en skvätt varje gång vi får in. Jag så blöder jag. Alla skrattar åt det, men jag kan inte låta bli. Jag tycker det är så otroligt.
När hon gråter, även om det är uppriktigt, Simon, att hon gråter och blir lycklig när hon ser par som träffas via deras sida, så är det ju PR för dem. Det ger fler medlemmar och därmed mer pengar till företaget. Det är alltså PR-tårar.
Oavsett om det är PR eller inte, oavsett hur många miljoner nätdatingföretagen tjänar varje år, så finns det ju faktiskt hundratals barn runt om på jorden. Kanske tusentals barn som inte hade funnits om det inte vore för nätdating-sajterna. Och nu ska vi träffa ett av de första svenska barnen, kanske det första svenska barnet som har sitt ursprung just på nätet.
De träffades på internet såklart. Och så hittade de varandra, ja. Och så blev vi till, så vi kom från internet vi.
Samanda Ekman, vår reporter. Välkommen in i studion.
Hej Simon och Nor.
Det är ju du som har träffat den här killen.
Jo, jag åkte till Bunkeflo strand som ligger utanför Malmö. Och där träffade jag den här pojken som heter Hardy. Och som han säger så kommer han alltså från internet.
Du träffade en internetbaby.
Ja, fast främst så träffade jag hans mamma Petra och hans pappa Niklas. För Petra satt nämligen på 90-talet och surfade alla modem, och plötsligt så ploppade upp en annons i hörnet på skärmen. Och en vanlig människa, höll jag på att säga, skulle ju bara ha klickat bort den här annonsen. Men Petra, hon klickade in sig och följde annonsen.
Wanna meet singles? Eller något sånt där? Och nyfiken som man är av naturen så klickar jag väl på det och kom in på någon amerikansk dejtingsida. Och jag tror man fick provsurfa runt utan att lägga upp sig själv. Så det gjorde jag. Och vad jag kunde känna de här amerikanska killarna, de var ju väldigt, det var väldigt ytligt och det var väldigt osvenskt kändes det.
Mitt i den här amerikanska ytligheten så fanns en kille som var halvdansk och halvamerikan.
Killen jag träffade från USA, han var Harvard. student, högintelligent och forskade i, ja, det var inom biologi på något sätt med såna grejer. Så det var ju också spännande. Vad roligt också det här att varje gång man kom in på jobbet på morgonen så låg det ett mejl och väntade. Gjorde dagen lite lättare på kontoret.
De mejlar fram och tillbaka några månader och sen så plötsligt en dag sätter sig den halvdanska Harvard-studenten på flyget.
Jättekonstig känsla. Där stod han vid flygbåtarna i Malmö liksom och var 2 meter lång. Jaha, ska vi ligga med varann nu eller? För det var ju det hela hösten hade byggt upp så. Ja, till några så sa vi att vi hade träffats i Köpenhamn eftersom hans mamma var danska och jag hade inte varit där över. Ja, det var nog, vi träffades i Köpenhamn var nog en liten sån alibi som man använde i vissa sammanhang.
Varför ljög ni?
Ja, det kändes inte helt okej. Ja, men alla människor har väl suttit och läst kontaktannonser i kvällstidningen eller dagstidningen och skrattat och tyckt att det är sorgliga människor som måste ragga på det där sättet. Kontaktannonser har väl aldrig varit sett som något personlighetsstyrka på något sätt, utan det var ju så. Ja, hon har sökt män på kontaktannons.
Några år senare är det slut med Harvard-studenten. Året är 2002. De svenska sajterna har börjat komma. Och Petra får ett meddelande av Niklas. Mannen som idag tjatar på deras barn om att göra sina matteläxor.
Du gör en läxa innan du håller på och leker med kompisar.
Nej, jag
lägger inte. Jo, du ska vara klar. Den ska vara klar till imorgon.
Jag var på spraydate och jag skrev ett meddelande på Petras sida. Och sen så börjar vi liksom skicka meddelanden till varandra. Och så efter ett tag så skrev Peter, nej, jag ska bara gå ner i tvättstugan. Sen blev det dött. Sen hördes ingenting. På flera månader. Så efter 2 månader var hon tillbaka. Så sen, ja, nu är jag klar i tvättstugan, skrev hon. Så efter ett tag skrev Petra, nu orkar jag inte sitta och skriva mer. Här är mitt telefonnummer, ring mig. Och då ringde jag upp. Och ja, då var det så att vi ringde till varandra och skickade sms till varandra jättemycket. Jag menar, jag var i Tyskland på någon visning på någon fabrik och det bara haglade in sms. Yeah. Fram och tillbaka hela tiden. Så kom vår sekreterare med min telefonräkning. Och så sa hon, du Niklas, stämmer detta här? Nej, ja, vadå? Ja, du har skickat 1000 sms. Och jag hade ju bara skickat dem till Petra. Ingen annan. 1000 sms. Och jag vet inte om det var under en månad. Det var precis när alltså, sms hade kommit igång ordentligt. Och jag tror de kostade 6 kronor styck då.
Om det hade varit stelt första gången hon träffade amerikanen så var det raka motsatsen nu.
Det var bra. Det stämde mer.
Nej, det kändes inget konstigt alls.
Nej.
Enda skillnaden var att man hade lärt känna hjärnan innan man träffar människan. Liksom. Vi synkade jättebra eftersom vi hade så mycket... Pratade hela tiden. Alltid. Det var liksom hela tiden. Det var ju alla timmar på dygnet. Petra flyttade in i stort sett samma dag.
Och sen startade vi projekt barn efter 4 månader, tror jag.
Ja.
Så där, då kom det internetbebisar också.
Ja, en liten robot.
Ja, det är faktiskt väldigt rörande att den här lilla Hardy är en internetbebis som nu är 11 år. Alltså, det är en väldigt rörande historia.
Det kan du inte komma ifrån.
Nej, det kan jag. Det är väldigt fint. Det är det. Och vad bra att du är kvar, Samanda, för vi ska ju sätta igång vår följetong idag. Och den ska ju återkomma i alla programmen. Vi ska se hur svårt det är att skapa förutsättningar för så kallad internetbaby i verkligheten. Och du har ju hittat 2 försökspersoner.
Ja, det stämmer. Jag kommer att följa en kille och en tjej. De heter Fredrik och Amanda. Och redan från början så hade de lite olika inställning till det här med internetdating. Amanda kommer att registrera sig på mötesplatsen.se. Och Fredrik, han kommer signa upp på match.com.
Nu lyssnar vi.
Namn?
Amanda.
Fredrik.
Ålder?
30.
33.
Ögonfärg?
Blå.
Blå.
Kroppsbyggnad?
Normal.
Normal.
Tobaksvanor?
Fest.
Inga. Okej, kanske feströkfilmen. Fan. Hur länge har du varit singel?
2 år.
4 månader, ganska exakt. Nästan 4 månader. 3 månader och 3 veckor.
Vad är det du söker?
En kille.
Kärlek. Vad är det Marcus Krunegård sjunger nu i nya låten? Ingen tror på Gud, men alla vill något mer än alkohol och strul. Och framförallt när man är som jag, 33, så är det liksom... Det är ju inte som att... jag vill inte liksom vara världens äldsta far, så här, och jag vill ha barn.
Jag är ju helt övertygad om att jag kommer att bli styckmördad och hamna i svarta sopsäckar i Årstaviken. Det är helt övertygad om att det kommer hända. Men det är också därför jag ska testa det här. Jag vill bli motbevisad, helt enkelt.
Fredrik har en loftsäng.
Här uppe finns det också ett litet nattduksbord där det finns till exempel det böcker som jag läser för tillfället och en klockradio som tar av mig vad tiden är. Det är en dålig idé att vara höjdrädd om man hänger med mig länge, har jag skrivit. Om någon vill liksom säga någonting efter att de har varit inne på min profil, så är det bra om det finns någonting att liksom ställa frågor runt. Och det här är ju en sån bara, varför ska man inte vara höjdrädd? Är du pilot eller? Och sånt där.
Ska vi gå igenom vad jag har här nu då?
Amanda visar mig sitt kylskåp.
Alltså man kan inte göra någonting med de här sakerna. Liksom. Jag kan äta ägg till frukost. Jag kan ta en macka med makrill när jag kommer hem. Med äppeljuicen. Men jag kan ju inte liksom skapa någonting av det här.
Okej. Så här. Jag vill bila över hela USA. Jag vill ha en stuga på landet. Jag vill ha ett kylskåp med vuxet innehåll. Jag tycker att man alltid ska testa nya saker. Därför är jag här.
Inför nätdejtandet så lägger Fredrik upp olika strategier.
Utseende, tyvärr, viktig variabel. Intelligens, viktig variabel. Och så kan man tänka att det finns ett antal till sådana här. Och då tänker, om man så här ratear dem från 1 till 10 typ, då kan man ju tänka att ingen av de här, alltså jag kan inte vara ihop med en skitsmart, skitsnygg tjej som inte har någon humor alls. Vad är det? Det går inte.
Amanda verkar också ha en tydlig bild av vem hon söker.
Han får gärna vara lång. Vilket är roligt eftersom jag själv är sjukt kort, men alltså väldigt, väldigt lång. Sen så tycker jag att det är sjukt charmigt med dialekter. Han får gärna prata, ha någon rolig, fin dialekt. Så länge det inte är göteborgska. Ja, men det här gillar jag. Inget ont om snabbmakaroner och falukorv. Men nu börjar jag faktiskt trötta lite på ungkorslivet. Man är ju inte 20 längre.
Nu har Amanda kommit igång bland de olika profilerna.
Okej, så nu har vi här. Livsglad, positiv och omtänksam. Jag arbetar dagligen med det skrivna ordet. Mm-hmm. Jag föredrar här hellre ses med promenad, fika eller glas vin.
Ja, nu är programmet strax slut, men vad har vi egentligen kommit fram till idag? Det går att tjäna pengar på människors längtan och ensamhet. Riktigt mycket pengar. Och internet vill vara det nya normala, men har inte riktigt kommit dit ännu. Och till och med riktiga tårar kan vara PR. Tycker du något, har du en fråga, vill du prata med oss, så kan du mejla in till dating@sverigesradio.se.
Men vänta, vad hände med Gary som startade allt upp? Du ringde ju honom. Han ville ju hitta den bästa tjejen av alla tjejer på nätet.
Mm.
Det var därför han startade upp allting från början. Hur gick det för honom?
Jo du.
I didn't find the perfect love. I met through friends. I just got married a couple of years ago, first time.
Ja, han hittade sin wife through a friend, som vi hörde. Men däremot så var det så att han hittade en tjej som han blev sen dumpad av. Och hon hittade sin stora kärlek via hans sida.
I had a girlfriend at the time who actually kind of left me for some man she met at Match.com, which is kind of funny.
Vadå, så att hans eget skapelse dödade honom?
Frankensteins monster. Det var allt för idag. Nor Elrefaj heter jag. Producent var Simon Moser. Reporter Samanda Ekman. Slutmix Asbjörn Jensen Kragensköld. Programmet gjordes av Basta Produktion för Sveriges Radio P1.